Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gott nytt år, kära lyssnare.
Gott nytt år.
Det här är då avsnitt 175.
Ja, det är det.
Välkomna till Skilsmässopodden. Mm. Du, jag tänker bara först, Magnus, att vi byter några ord om vad gör det, tycker du, med oss två att vi nu bor så här tätt tillsammans? Vi som annars då, för er som inte vet, vi är annars särbo, men nu bor vi en månad i samma hotellrum på en liten ort utomlands. Mm. Och vi umgås ju mycket mer. Mm. Märker du någonting? Någon skillnad i vårt förhållande?
Jag har tänkt på att det har gått förvånansvärt bra ända fram till idag. Med handdukarna och det där.
Okay.
Konflikter om att... Ja. Nej, men jag tycker att jag är lite förvånad över att det har... Eller förvånad... Nej, men det har varit tänkt att det kanske kommer att brinna till ibland här. Men det har varit väldigt, snart, men väldigt rart.
Ja, jo, jag tycker så här. Det blir mer rart. Men jag kan också se tendenser till lite mer smågnabb. Framförallt från min sida.
Ja.
Att saker som liksom annars inte blir någonting, att man, när man kommer närmare blir det som att man liksom gnabbas lite mera, tycker jag.
Jag tror att det är frustration att man kommer för nära, att man liksom så vill hålla, nej, ta bort, kommer inte för nära, tror jag. Det är inte konstigt.
Jag tycker att det är intressant ändå att så många människor klarar av att bo ihop och hanterar det där snyggt.
Jag undrar om de trivs bara.
Ja. Mm. Sen tycker jag att igår... Vi hade ett potentiellt större gräl igår som vi ändå surfade över framåt tolvslaget. Det var nyårsafton igår. Mm. Framåt tolvslaget så blev du väldigt missnöjd med mig. Kanske för att jag var lite missnöjd med dig.
Ja,
men sen somnade du efter tolvslaget och det tyckte jag var det bästa utfallet.
Att jag somnade?
Ja, så slapp man grälet.
Ja. Vi släpper det och så får du berätta vad det mer ska handla om idag.
Mm. Vi ska ta upp det här med att skämmas för sina känslor. Och sen har du lite nyårsfrågor till mig.
Mm.
Och man brukar säga att man ska prata om allt för att lösa grejerna. Men så finns det också saker som man inte ska prata om, tycker vi. Och de kommer här. Vi har också en lyssnare vars man är alkoholist. Och hur gör man för att lämna någon man trots allt älskar?
Mm.
En annan lyssnare tycker att partnern har sunkat till sig och tappar lusten. Hur ska hon ta upp detta? Och sen vill du ge en åthutning till föräldrar som beter sig på ett visst vis.
Ja. Nu är det ju nytt år och sådär.
Ja, det är det.
Och vi har inte pratat om nyårslöften och sånt där. Och det gör vi aldrig heller.
Ja, då gör vi väl.
Ja, det gör vi. Men så här, jag hittade på Bättre relationer en 10 frågor som man ska ställa varandra i en relation liksom så här kring nyår.
Jaha.
Så jag tänkte ställa dem till dig.
Det förvånar mig inte.
Det är snabba svar bara.
Okay.
Vad är det bästa du vet med jul och nyår?
Att man är ledig.
Vad är det värsta du vet med jul och nyår? Att man är ledig.
Nej, att det är ganska stressigt.
Varför då?
För att det är mycket, mycket plikter och man ska få ihop olika saker, släkt och, ja. Och det man vill att det ska vara på ett bestämt vis som man kanske inte är så sugen på.
Det är ju jättedumt egentligen.
Vadå?
Nej, men du säger det bästa är att man är ledig och så är man skitstressad i alla fall.
Precis.
Mm. Ja, ja. Vad behöver du för att må bra under jul och nyår?
Ledigt. Eller alltså, om jag är ledigt så menar jag tid att få göra det jag vill. Alltså liksom, ja. Det ska vara lugn och ro, inte ja. För mycket stå hej.
Ja. På vilket sätt gillar du att bli överraskad?
Inget. Jag tycker inte om att vill ha smer.
Okej. Ja, nu kommer vi på lite juicier stuff här. Är du vad du vill vara i ditt liv just nu?
Någorlunda, ja.
Berätta
alltså, mer. Ja, till 80-90%.
Mm.
Jag vill ju vara en helst världsberömd författare. Det är jag ju inte riktigt då. Det är ganska få som känner till mig som författare. Men jag får ju ändå skriva böcker och ge ut böcker. Skriva böcker. Jag har bra relationer. Jag har dig. Jag har barn. Som jag, ja, jag tycker att det är bra.
Mm. Mm. Bra. Vad skulle du vilja göra med mig nästa år som vi ännu inte har gjort?
Hmm. Ja, men kanske göra en till sån här resa.
Mm. Men det har vi ju gjort.
Ja,
det
var vi åker någon annanstans.
Okay, ja, ja. Ja, ja.
Det tycker jag är bra.
Ja. Okay. Men inget nytt som liksom så här, det här har vi aldrig gjort, det här måste vi testa.
Jo, sånt vill jag, men jag har inget svar just nu.
Nej, okay. Det kommer i nästa avsnitt.
Ja.
Vad skulle du vilja lämna bakom dig från året som gått?
Hälsotrassel vill jag lämna bakom mig. Och en hel del oro.
Mm.
Har börjat lämna den bakom mig.
Mm.
Kanske har lämnat den bakom mig. Nej, det kan ligga mycket. Men ja, det är de sakerna faktiskt. Som jag tycker att... Jag i viss mån en skit höst 2019.
Ja, hälsomässigt. Alltså,
eller... Ja, och oromässigt av olika skäl.
Så, nu lämnar vi det bakom. Mm. Och så frågar jag istället, vad vill du ta med dig från året som gått?
Det är ganska mycket som jag skulle vilja ta med mig, men det är nog samma som från året innan. I grunden tycker jag liksom om de här årscyklerna och liksom hur tillvaron ser ut.
Mm.
Men en sak som jag har börjat med, eller några saker som jag har börjat med, jag har börjat simma ordentligt.
Mm.
Det ska jag fortsätta med, för det mår jag bra av.
Mm.
Men jag har också börjat lägga bort mobiltelefonen när jag ska skriva till exempel. Alltså ordentligt bort med skiten bara. För att det blir lite... Det är ändå så att det ligger där och känns någonting annars. Mm. Så det ska utöka. Jag har också flyttat på mina appar så att de jag använder mest. Så att de inte liksom påminner en. Och jag har aldrig några notiser på och sånt där.
Mm.
Sånt där ska jag nog jobba lite mer med. För jag gillar inte det där. Egentligen är jag trött på det på sätt och vis.
Mm. Bra. Vad har du för drömmar eller förhoppningar om nästa år? Det som är här nu.
Ja, men då handlar det om nära och kära, att alla ska må bra och att vi ska ha trevligt och att jag ska att det ska gå bra att skriva eller liksom att det ska gå lätt att skriva. Det är ju nästan inte lätt att skriva, men att det kan man ju hoppas på, typ så.
Ja. Vad, om det inte fanns några som helst hinder, vad skulle du vilja ändra på i ditt liv?
Oj, om det inte fanns några som helst hinder.
Ja,
ja, då skulle jag köpa lägenheter till ungarna. Och jag skulle... vad konstigt, det handlade om pengar såg jag framför mig nu plötsligt.
Någonting som du skulle ändra på i ditt liv?
Ja, men det påverkar mitt liv också. Att, att de skulle få det enkelt och bra.
Ja.
Någorlunda så här kan det nog få vara.
Ja.
Det tycker jag.
Ja, men bra. Det är väl jättebra. Jag tyckte ändå att det känns som att det är... Ja, på vissa sätt ett ganska dåligt år förra året, men att det ändå är ganska välmående.
Ja,
det
verkligen. Ja, men om jag får säga en sak till.
Ja.
En sak som jag ägnar mycket tanke åt, det är detta medelålderslivet.
Ja.
Och det tycker jag är så jävla spännande. Det är på något vis en upptäckt... jag vet inte, jag tänker mycket på medelålderslivet, vad det gör. Och då tänkte jag också, för nu har vi ju vänner här som kommer hälsa på en vecka.
Ja.
Som jag har känt i evighet.
Ja.
Och att det också tycker jag är så spännande. Hur vi liksom lossnar ifrån dem. Alltså man kände varandra innan man fick barn och sen hade man barn liksom samtidigt. Nu kan det där bli nytt igen på något sätt. Och den fasen tycker jag är så spännande. Mm. Så den ska jag liksom verkligen... ägna mig åt framöver.
Ja, men exakt. Det är verkligen ett 2.0 på något sätt. Och jag har också sagt det till många. Så här, det som händer sen när barnen flyttar ut, det är ju inte att det tar slut, utan det är verkligen att man får en ny chans på något sätt.
Ja, och det är både otäckt och inte. Ja. Men liksom, det är det där man i alla fall skulle kunna ägna tid åt, tycker jag.
Ja, spännande.
Ja. Det goda rådet är ju oftast att man ska prata med varandra om allting.
Ja.
För att då kommer man närmare lösningen. Mm. Men vi har en spaning, och då är det att det finns ju undantag. Mm. Alltså, och nu har vi samlat några saker som vi kan tänka att man faktiskt inte ska ta upp med varandra. Några är frågor, men några är raka påståenden. Ska jag säga en, och så får du säga vad du tycker?
Ja, vill absolut säga.
Då tänker jag att man kanske, eller jag tycker inte att man ska ta upp. Jag tycker att man kan ta upp saker man stör sig på hos den andra. Men inte saker man stör sig på som är någon kroppslig sak som inte går att ändra på. Nej, förstår du hur jag menar?
Jag förstår hur du menar. Ja.
Det går inte att göra något åt.
Nej.
Saker som inte går att göra någonting åt, de är ganska få. Men det tycker jag att, eller det är min tanke i alla fall, att nej, men det får man nog hålla för sig själv. För det måste man ändå precis. Leva med, eller?
Nej, jag håller med dig verkligen. Jag kan sträcka ut det ännu lite längre faktiskt. För att om man pratar om att göra någonting åt.
Mm.
Om man pratar om plastikoperationer, oavsett om det är för män eller kvinnor, om det är liksom bröstoperation eller hårtransplantation eller vad det än är.
Mm.
Det där är ju också saker som är lite känsliga liksom. Det är också lite svårt.
Och så man... Men vad menar du? Vad får man och vad får man inte prata om?
Jag vet inte om man ska prata om det heller riktigt. Man kan ju,
du menar att han generellt inte ska föreslå henne att hon ska... Nej, men det låter väl ganska självklart.
Ja, men också så här att när man börjar tala om det,
aha,
då hamnar man ju lätt i fast det vore väl trevligt. Eller liksom,
aha, du menar att man ska undvika hela området?
Ja, det är nästan så att man kanske inte ska fråga, tycker du att jag ska? För då hamnar man ju i en märklig situation.
Ja. Mm. Ja, precis. Det var ju någon gång som du, det minns jag ju, så det sitter ju kvar.
Nej, det sitter inte kvar.
Nej, men jag sitter kvar hos mig.
Okej, okay, ja.
Alltså jag får för mig, jag kommer inte ihåg, vi hade pratat om plastikoperationer och bröst.
Ja.
Och jag har aldrig ens tänkt göra det, men jag tror att jag kanske nämnde någonting någon gång, att det är väl fasiken att liksom bla bla någonting. Och sen så tog du upp det vid ett senare till för att fråga om jag hade tänkt på det där något mer. Ungefär som att du tyckte att det var en angelägenhet. Det var då jag först frågade dig om du hade funderat på att förstora din penis. Och då råkade den gå förbi en gubbe som tittade jättekonstigt. För jag ville ge tillbaka. Du minns ingenting av det här?
Nej, jag minns en annan. Jag blev arg på dig när hon sa och liksom jämförde någonting med att jag skulle be dig att liksom förstora brösten.
Mm-hmm. Ja.
Men det, okej, jag förstår. Men det märker ju, det är känsligt. Det är fan inte lätt att balansera rätt det där. För vad tycker jag egentligen? Vad tycker du egentligen?
Så egentligen så ska man inte fråga sin partner om,
nej,
om tycker du att jag borde operera, bla bla. Mm. Nej, precis. Ja, har du, säg någon sak du.
Nej, men jag tror också att man ska vara försiktig eller kanske inte alls prata om sina sexuella fantasier.
Jag måste tänka. Mm. Nej, du tänker inte det. Men vad då? Du tänker inte att man då kan liksom... Du menar det man verkligen bara vill ha som fantasier? Mm. Inte det man vill kunna göra tillsammans?
Nej, vill man kunna göra någonting tillsammans, då får man ju prata om det. Men att man har liksom sexuella fantasier som människor har till höger och vänster. Det kan bli liksom, om man ju skulle börja prata, men jag fantiserar om det här, bla bla bla. Det blir konstigt.
Ja,
för då ska man gå och tänka på, är det det du vill?
Ja.
Eller vad är en fantasi? Att det, man, det är jävligt svårt just för att det är så lös materia.
Ja, säg hur du menar med lös materia.
Nej, men att det är just, det är som att man skulle prata om drömmar och tro att det var sant.
Ja, liksom. Precis.
Och det är kanske inte saker som man inte bör vara in och rota i varandras områden heller.
Nej, jag håller med helt och hållet, faktiskt. Vad ska man med informationen till?
Ja, faktiskt. Mm. Ja.
Man kanske frågar för att man har en förhoppning om att det ska bli upphetsande eller någonting. Men tänk om det inte alls blir det då.
Exakt, precis.
Ja, det håller jag med om. Jag föreslår också att man låter bli att prata om saker man gjorde med sitt ex som man saknar kanske.
Ja.
Ibland kan det ju faktiskt vara så att någonting dyker upp som man minns att det där var ju ändå bättre. Liksom. Ja. Man har ju någon slags tendens att vilja att ens nya partner ska ta med det som var bra från exet, ja, men addera sina egna, ja, bra saker och ta bort, ja, det som var dåligt från exet. Ja. Det är ganska mycket begärt. Det där tror jag också att man ska tiga om. Vad har jag nu gjort då? Vad var det nu bra?
Jag bara försökte tänka.
På, ja, vad det kunde vara.
Nej, men, och det är verkligen ingenting. Men du har en gammal pojkvän som du har så härligt att segla med. Du var ute och seglade så härligt.
Jag säger ju att det var seglandet som var härligt.
Ja.
Du menar att det störde att jag har gjort saker tidigare med
dig? Nej, men det är sånt som du kanske saknar då. Förstår du? Det är sånt som,
aha,
du
har, nej, det gör jag inte.
Nej.
Det är inte det så att allt... Nej,
nej, det är ingenting som jag har gått och tänkt på heller. Men jag håller med dig att just det där... Speciellt den förra.
Ja, den färskaste exet. Ja. Ja.
Det tycker jag är... Det kanske man ska passa sig för. Jag tycker också att man ska... Liksom det här... Alltså gamla... Det är någonting med så här... Jag vet ju att du har legat med män innan. Men jag vill inte veta riktigt hur det gick till. Eller vem eller hur många egentligen. Så där. Det sånt ska man vara försiktig med, tror jag.
För vad händer annars?
Nej, men dels är det en väldigt privat sfär. Och sen så börjar man jämföra och tänka och undra... Jaha, det kanske var bättre det där.
Ja, för att man kräver det man egentligen... Jag tror att väldigt många håller på så. Kanske framförallt när man är yngre gör man det. Det är någon slags... Man vill egentligen få höra att man själv är bäst.
Ja,
men sen kanske det uppstår liksom lägen där man faktiskt inte var det. Eller man kan åtminstone börja tänka kring det. För det är nästan den enda informationen man står ut med.
Ja,
att man själv är bäst. Och det blir ju, det kanske man inte alltid kan begära i alla avseenden.
Nej, och det blir också så här, det begreppet kanske inte ens existerar. Men nej, jag skulle ju helst vilja höra att när alla andra, det var värdelöst, det var helt uselt. Minsta lilla bra grej, så här, då studsar man till. Och det är också så här, vad ska man med information, vad ska man med den informationen till också? För den är helt meningslös.
Det är ett självplågeri
egentligen. Ja, det är ett självplågeri.
I jakten på, det är liksom en osäkerhet som man vill ta bort, men man kommer aldrig kunna ta bort. Det är det där jobbiga spannet man får leva med. Liksom.
Det är också så här, när någon har varit otrogen så är det en del som vill säga, nu ska du berätta allt minsta detalj. Hur gick det till? Vad hände? Var var och så vidare. Sånt skulle inte jag vilja veta.
Nej.
Skulle du det?
Kan hända. Ja. I viss mån. För att det kan ju vara så. Varför vill man det? Ja, men det kanske är skönare att veta än att inte veta. För att då öppnar det för alla möjliga fantasier. Liksom. Sen kan det ju vara så att det man får veta då inte var... Att det var jävligt jobbigt att få veta.
Ja, precis. Ja, det kanske är bättre att veta. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Låt
oss slippa det. Ja. Nej, det var väl de saker jag tänkt på. Men sen så finns det en fråga i anslutning till det här. Jag tänker på det här... Låt säga att man inte tycker om sin partners... Jag har egentligen min åsikt kvar, men jag har hört att det finns andra som jag tycker är intressant att dryfta. Låt säga att man tycker väldigt illa om sin partners mamma.
Ja.
Det är också en ganska jobbig grej. Låt säga att jag skulle ha tyckt illa om din mamma. Du har bara en mamma. Du älskar henne. Vad ska du med den informationen till att jag tycker så illa om? Alltså ska man dölja sin motvilja och kämpa på som bara den liksom?
Ja, eller ens partners barn.
Ja, till exempel så.
Skulle också kunna vara så. Ja. Det är ju nästan ännu värre.
Ja, det är det där... Ja, precis. Vad gör man om man känner att jag har lite svårt för lilla den?
Ja, alltså å ena sidan så kan jag tycka att det är ju ett problem i relationen. De här sakerna vi har pratat om innan, det kanske inte är så stora. Att man tycker att en kroppsdel är fel, det har man ju ändå valt att leva med. Liksom. Mm. Och att man inte pratar om de här sakerna som ex och sånt där, det är en sak. Men en mamma eller ett barn är så svårt att undvika.
Ja, om man tar barn som exempel så är det ännu tydligare. Ja, liksom. Ja. Och det blir också ett ännu större problem. Ja, för att mamman kan man ju faktiskt låta bli att träffa. Ja. Sådana beslut har jag fattat. Men barn. Och hur ska man klä det i ord om man inte tycker om sin partners barn men man lever kanske i en bonusfamilj? Mm. Man har svårt att fördra en.
Mm. Jag tycker jag har hört folk berätta just det där, att de har svårt för partners barn. Och om man bara testar tanken att man tar upp det och säger det här, jag har ett problem med det här, jag tycker att det är svårt. Kan man då hitta en lösning på det? Förstår du? Kan man säga, ja men vet du vad, men då behöver du inte umgås med lilla
Precis.
Jonathan.
Men jag tror också så här att om man inte trivs med en partners barn, ja, så skäms man lite för det,
ja,
också.
Absolut.
Man skäms för att man inte, ja, för att inte den här härliga kontakten, ja, uppstår.
Ja.
Och på sätt och vis så tänker jag att man kanske ska prata med sin partner, ja, om det, men inte säga att jag inte tycker om, utan säga att man har svårt att få det att klicka, man skulle vilja att det blev bättre. Ja, ja. Då kanske det ändå lättar lite grann att ens partner vet, ja, att fan, jag, det är liksom, ja, det går inte så smooth här liksom, och att man då ändå slipper skämmas för det, ja, eller någonting, och att man båda kanske enas om att ja, men vi ger det här lite tid eller,
ja, ja, men samtidigt ser det också så här där, just man älskar sin partner, där det känner man är toppen, och partnern älskar ju naturligtvis sitt barn,
ja,
också, och
precis,
kan ju inte liksom förstå för sitt liv hur någon inte kan göra det, för att inte den partnern den här personen har, det blir liksom en sån, det är så svårt att komma vidare i det på något sätt.
Fast jag tycker att man skulle kunna förstå det,
ja,
om man, ja, inte bara blandar ihop allting,
ja. Ja, men det är väl också det att man, om man i det läget väljer att flytta ihop, då gör man en rejäl tabbe, tror jag. För att det är nästan dömt att gå åt peppan för någon. Och kanske främst för det här stackars barnet som inte bara kan för det här.
Ja, men jag tänker att man nog skulle kunna flytta ihop fastän man kände så. Bara man accepterade det och tog det för vad det var. För jag tror att det är jättesvårt att älska någon annans barn. Det tycker jag är...
Nej, nej.
Och att om man då bara... Om man går in i det med liksom ögonen att vi gör det bästa möjliga av det här. Man måste liksom inte älska någon. Man kan vara en jättebra vuxen så gott man kan. Och då får det duga.
Absolut. Men jag menar, alltså, om man kan acceptera och fördra, då är det ju en sak. Då köper man det. Men om man känner att man så spontant tycker illa. Jag tycker inte om det här barnet. Jag tycker liksom det, jag blir bara arg när vi träffas. Ja.
Och det skulle det kunna vara. Låt säga att man har väldigt olika... grad av, eller syn på uppfostran till exempel.
Ja,
och då kommer man ju också bli förbannad på sin partner,
ja,
som just uppfostran. Ja. Så det, den är lite känslig.
Ja, den är känslig och svår. Och
men det blir inte bättre att inte prata om det.
Nej, det blir inte. Men däremot så tror jag att man kanske också måste tänka på att den här relationen behöver se ut på ett annat sätt.
Ja.
Det kanske inte är så att vi kan låtsas eller vara en familj eller liksom leva ihop på det sättet.
Precis.
Utan jag fattar ju att du älskar ditt barn och det ska du fortsätta med. Men det är inget bra att vi umgås alla tre.
Mm.
Kanske är liksom den enda,
ja,
lösningen,
så kan det
till
vara.
Slut. Men
ja.
Visst,
och sen är allting färskvara. Det kanske blir bättre om ett halvår.
Ja, ja, visst. Så kan det vara.
Ungar ändrar sig mycket.
Ja, och det kan man, men man ska liksom inte fresta på det. Utan då, liksom, och jag tycker heller inte att det här barnet ska behöva ändra sig bara för att mamman eller pappan har hittat en ny
Nej, nej. Partner. Det tycker inte jag heller.
Nej. Ja.
Ja, det var några saker där man ska vakta sin tunga.
Mm.
Det här med plastiken, till exempel.
Ja.
Det är du.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Vi har ett lyssnarbrev som handlar om en man som dricker för mycket. Jag tycker också att man kan läsa in i den här typen av frågor, så kan man läsa in ganska många andra bekymmer också, så om man lyssnar på det på det viset. Hon skriver: min man är alkoholist och han är medveten om det. Han är 52 år och har aldrig kunnat kontrollera sitt intag av alkohol. Vi har varit ett par i 15 år, men det var bättre när vi var yngre. Jag är naturligtvis medberoende. I mitt fall tar det sig uttryck i att jag har blivit nykterist. Ungefär som att någon måste göra koll. Liksom. För 4 år sedan var det nära att jag lämnade, men då gick han med på att vi skulle få hjälp. Efter en lång period blev han nykter med hjälp av Antabus. Han höll sig nykter i 2,5 år, men för 1 år sedan började jag se tecken på lögner igen, ihop med lättsimmiga ögon. Han blir tystare och drar sig undan mer, för att jag är förbannad och ledsen, och då blir det så jobbigt för honom, så att säga. Han ser inte sin del i det, att jag är glad när han är nykter, men svinförbannad och ledsen när han dricker. Mitt problem är att jag älskar honom, trots trasslet. Det är vansinnigt svårt att lämna någon man älskar. Jag har bara lämnat när känslorna tagit slut tidigare. Den nyktra mannen är en fantastisk människa. Den onyktra är inte särskilt underhållande. Han har ingen ilska eller elakhet i sig. Han är bara helt menlös och ansvarslös. När han var nykter kunde jag åka bort och hälsa på kompisar ett par dagar. Nu kan jag inte göra det. Jag litar inte ett dugg på att han har koll på hundarna. Även hundar behöver trygghet och ansvar. Nu har vi börjat på missbruksenheten igen, men den här gången vill han inte sluta dricka helt. Han har gått ner till 2 dagar i veckan. Fredagar och lördagar dricker han. Och mönstret är detsamma. Han dricker alldeles för många öl tills han somnar i soffan. Jag sitter bredvid och är förbannad. Jag tror inte jag kommer att fixa det här så länge till. Jag är inte sugen på att hjälpa honom sen när de alkoholrelaterade sjukdomarna snart kommer. Jag är trött på att pendla mellan ilska och kärlek så ofta. Jag vill hjälpa honom, men han måste vilja ha hjälp. Jag vill sluta älska honom. Det är svårare.
Just det.
Och hon vill då höra oss resonera kring detta. Och jag gissar att vår lyssnare här vet ju vad vi kommer att säga. Men ändå så är det uppenbart. Eller säg du vad du känner.
Ja, nej, men jag tycker att det här är, alltså på ett sätt så är det som i alla relationer som är taskiga.
Ja, var det nu än är.
Ja. Eller ja, att man bara är trött på det eller vad som helst. Så är det ju, hon har ju uppenbarligen sett att det finns ett stort problem mellan dem och det att han dricker.
Ja.
Hennes liv blir inte särskilt bra av det. Hon får inte ut det hon vill ha av livet. Och det är väl okej att hon säger att hon vill hjälpa honom och vill så här försöka reda ut det där och få det att bli bättre. För han är som sagt bra när han är nykter. Men nu har han ju visat många gånger och säger rent ut att han inte vill bli helt nykter. Och då kan jag ju tycka att, ja, men sätt nu en deadline inom en snar framtid när liksom du måste säga att om han inte är helt nykter den dagen så måste jag lämna. Jag tror att hon måste fatta det beslutet.
Och vad ska hon göra med sina känslor?
Ja,
hon älskar
jag
människa.
Vet, men då menar jag så här. Det är även liksom, jag kan ju tycka att när jag separerade så var jag ju inte fri från känslor för mitt ex.
Nej.
Det var ju inte så att jag har slutat älska henne på ett sätt, men det var ju fortfarande mina barns mamma och vi hade massor med saker ihop. Men av en massa andra skäl så var jag tvungen att liksom, tyckte jag då, gå igenom det här. Och det är ju liksom en process som vi har sagt att det är så här, du måste göra det för ditt liv är inte bra. Och du kommer att vara en kämpig period under tiden du liksom lämnar honom och den här kärleken måste bytas ut mot något annat. Men jag tror att vinsten, för kärlek går ju över, det gör ju det.
Du menar att även detta att älska, att lämna någon man älskar, den smärtan kommer att klinga av?
Ja, så tror jag. Säger du.
Nej, men jag tänker många olika saker, men det som liksom, det som blir det så konstigt i de här situationerna, det är att man lever ett liv som är avhängigt av någon annans beslut, nämligen hans beslut om han ska sluta dricka eller inte.
Ja.
Och så skulle jag ju då, eller det är ingen som vill ha det så, men jag skulle vilja sätta fingret på att jag tycker ändå att hon ska flytta över makten över beslutet till sig själv.
Ja.
Hon kan inte leva ett liv som liksom i avvaktan på vilka beslut han ska fatta. Hon måste hämta hem det här och tänka förbi det. Han kommer då också fortsätta dricka eftersom ingenting ont uppenbarligen händer honom när han dricker. Hon är kvar där. Och allt det här vet hon säkert eftersom hon definierar sig som medberoende och så. Ja, ja. Men hon kommer ju då att ha ett sämre liv liksom. Och jag tycker att oavsett om man älskar någon, ja, det håller jag med om. Jag tycker att det är bra att du jämför med vilken skilsmässa som helst faktiskt. Ja. För det finns känslor i de allra flesta fall. När man bedömer kärlek och relationer så måste man bedöma helheten. Ja. Inte bara någons potential som jag så ofta tänker och säger. Han har potentialen att vara en fantastisk människa, men han är ju inte det för att han dricker. Och andra är inte det för att de hela tiden ljuger eller för att de inte tar ansvar ekonomiskt. Alltså då är man inte en fantastisk människa. Man måste se på helheten och man måste också bedöma vad det gör med ens eget liv totalt sett.
Ja.
Och kommer man till det här, vad ska hon göra med de här känslorna? Ja, hon behöver då kanske liksom agera. Hon kanske inte måste invänta till att det känns som att det är läge att ja, men nu klarar jag att lämna honom. Hon måste bara lämna honom.
Mm.
Och i samma veva stänga sitt hjärta lite för honom. Och det kommer att göra henne oerhört sorgsen. Och då är det sorg det ska bli av det.
Ja.
För den kommer också att gå över. För hennes liv kommer annars att bli just, hon blir trött, hon blir bitter, hon är sur, redan nu kan hon inte koppla av för hon måste vakta på den här människan. Det är inte okej. Sen tänker jag också att hon får notera att det var när hon sa att hon skulle lämna honom som han slutade dricka förra gången. Det finns ju en kraft där.
Ja.
Så mitt råd skulle vara lämna honom och antingen slutar han då för att det är viktigt med er relation för honom och då kan ni ju vara ihop. Men om han inte slutar då går hon.
Ja, bara det inte blir liksom det där hotet som förändrar och sen så är man tillbaka i det igen efter ett tag.
Nej, utan då, det får vara.
Jag tror att, ja, precis.
Egentligen så vill man ge rådet gå.
Ja.
Men eftersom man också vet att detta är så svårt så, jag vet inte. Ja, hon ska gå om han inte är nykter.
Ja,
det ska hon göra.
Ja, och kanske liksom sätta ett ultimatum, att som sagt en deadline på så här. Det här datumet, är du inte spiknykter då så kommer jag.
Ja, precis. Och också att jag tycker också att hon ska kräva strategi av honom för hur han ska hålla sig spiknykter.
Ja,
för det är inte helt lätt. I det här läget så blir hennes liv för trasigt. Hennes eget liv blir liksom helt sekundärt.
Ja,
det är inte okej.
Nej, jag
det här
också
är en sjukdom man har att dela med. Precis som de sekundära sjukdomarna som kommer att dyka upp sen.
Ja. Och hon måste också ställa sig frågan vad hon är beredd att liksom ställa upp på. När hon säger jag vill hjälpa honom och sätta upp regler och allt
hon
det där.
Hon kan inte hjälpa honom.
Nej, för tar hon ju ett ansvar för hans nykterhet också. Och frågan är om hon verkligen är beredd att ta det ansvaret. För det är ingen rolig sätt, det är ingen kul att
leva. Nej, det lyckas heller inte. Det är ingen annan som kan ta ansvar så.
Ja, en jobbig sits.
Ja, och nej, men jag tycker att alla ska tänka på det här att liksom man kanske älskar, men man älskar någon som gör ens liv sämre. Man ska, ja, det är så lätt att säga, men man måste älska sitt eget liv lite mer än en partners liv som inte gör ens liv bra. Man måste nog älska sina barns liv mer än sig själv. Och, nu är jag töcknig för jag kan inte skilja på det och sånt där. Men så det tycker jag är en annan sak. Men att älska någon annan mer än sitt eget liv, det är inte riktigt sunt tycker jag. Ja, kämpa på. Lycka till. Vi tar ett till lyssnarbrev.
Det gör vi.
Jag och min kille har ett barn och snart ett till. När vi träffades var han det snyggaste man kan tänka sig. En riktig alfahanne och jag gick igång på det. Nu 3 år senare har han gått upp i vikt och klä sig minst sagt slappt. Det känns som att han var snygg för att få en tjej, men nu när han har mig tänker han inte anstränga sig mer. Jag stör mig på att han gör så. Jag känner mig inte lika kär i honom som han är nu och beter sig. Jag gillar inte slappa killar och sunkiga kläder. Men hur ska jag ta upp det för att inte såra honom? Jag har försökt med hintar, men de går honom förbi. Hur skulle ni ha gjort i mitt läge?
Ja, det får nästan du svara på först.
Alltså?
Ja, Alltså, ja, nej men, jag kan ju tänka, men svarar du först?
Ja, precis. Jag är inte riktigt rätt. Alltså,
du säger ju sånt.
Gör jag det?
Nej, jag vet
inte. Säg nu, vadå?
Nej, men du har ju inte långt till att tala om liksom, hur du tycker att jag ska klä mig och se ut och sånt där. Det behöver inte vara att du tycker att jag gör fel. Men du har ju ganska lätt för att liksom, jag tycker du ska göra så, jag tycker du ska vara så.
Jaså?
Ja.
Säg något exempel.
De gråa kavajerna som jag inte får ha för att jag försvinner. Och,
ja, men det kan jag säga. Det har inte varit lätt för mig att säga.
Nej, okej. Okay. Men du har gjort det, menar jag.
Ja, men jag har också jättemånga saker som jag inte har sagt. Nu låter det som att hela din kartan. Nej, men liksom...
Det här är ännu en sak som man inte ska prata om med varandra.
Ja, just det.
Nej, men okej. Okay, så här, jag tänker att det är... Det finns, man behöver ju inte ta upp det utifrån att man är irriterad eller liksom... älskar mindre, utan man kan ju faktiskt ta upp det utifrån att man liksom vill att det ska vara bra.
Mm.
Och att man känner att det är så här, det,
hur skulle du ha gjort?
Nej, men jag skulle det är ju svårt såklart, men jag skulle prata om så här, kärlek och laddning och det som man ska ha mellan varandra, som jag tycker att jag pratar om så ofta. Att,
med mig?
Ja, men så här, att jag tycker ju att det är ju inte liksom självklart att du ska älska mig. Det är inte självklart att du ska gå igång på mig och tycka om mig. Det är ju någonting som jag måste se till att du gör. Och inte bara en gång, utan hela tiden. Förstår du?
Ja, jag förstår.
Och det handlar ju om så här att ta varandra för givet. Mm. Det är ett jättefarlig sak i en relation att börja ta varandra för givet.
Ja.
Och om man börjar resonemanget utifrån liksom så här, hur är det att ta varandra för givet? Och hur tänker du? Tror du att jag älskar dig? Och hur tänker du när du liksom uppvaktar mig? Hur tänker du att jag ska vara kär i dig? Vad vill du att jag ska vara kär i dig för? Så där, så att man bara sår fröt att just det, ha, jag kanske behöver tänka på att jag måste vara lite cool för att hon ska fortsätta att gilla mig.
Mm.
Sen kan man säga, jag tycker faktiskt att du skulle kunna bättra på det. Du skulle kunna springa lite oftare och inte snagga ner. Du kan köpa en ny skjorta och ett par nya brallor också. Eller två. Nu blev det tyst.
Ja, det blev det. För jag tyckte inte att det... Ja, men om man då hade lätt att säga de sakerna så skulle det här inte vara ett problem. Jag skulle vilja att vi kommer på ett tips som gör det lättare.
Ja.
Men när du sa sådär så kom jag på en sak som jag tänker kanske då... Låt säga att man börjar i änden att man, ja men jag har lyssnat på en podd eller jag hörde någon diskussion och sådär om att ta varandra för givet. Tycker du, lite som du sa då, tycker du att vi tar varandra för givet? Och sen så frågar, finns det någonting du tycker att jag kan göra för att vara mer attraktiv för dig? Att man lägger det åt andra hållet, inte börja med att jag säger jag tycker att du ska, utan att man börjar så. Och att man liksom frågar varandra sådana saker. Och kanske också i samband med det då vågar säga att ja, men för mig är det lite viktigt så att man vågar säga det. Att, man, att det steget kan man ta. Men att man börjar diskussionen om att lägga det på sig själv och sen hoppa.
Ja,
om han inte då frågar, vad tycker du att jag ska då?
Ja. Nej, precis. Nej, men för det, jag tycker att han kanske inte ens har reflekterat över de här sakerna.
Nej.
Han kanske aldrig har tänkt på det.
Precis.
Han kanske liksom, så att han måste ju först få så här förklaringen till varför det är viktigt att inte då sunka ner sig inför henne.
Mm. Men här kommer en komplikation som jag då har haft.
Ja.
Om jag har liksom... Vad ska man säga? I viss mån har jag kunnat ha dåligt självförtroende tidigare. Som kvinna, typ.
Ja.
Och om jag då har känt att... Ja, men, det är därför jag kan antagligen svara väldigt dåligt på när du säger vad du tycker att jag ska ha på mig. För jag har en känsla av då att jag kommer ändå inte att vara så som han vill ha det om jag tar på mig det där.
Mm.
Förstår du? Att om någon säger liksom, ja men du kan väl ha lite sexigare underkläder.
Mm.
Då skulle inte jag skulle inte, nu skulle jag göra det kanske, eller jag vet inte. Men förut så var det så här att, nej men jag skulle ändå inte bli den kvinnan om jag hade det. Det vill säga, jag trodde förut att det hjälper inte att jag gör det där.
Ja.
För det är jag.
Ja,
det är jag som inte är okej.
Okay.
Medan jag nu själv märker att det är jättestor skillnad i min känsla för dig.
Ja.
Att liksom, om du har på dig saker som jag tycker om eller om du ser ut som jag tycker om och så vidare, då fattar ju jag att ja okej, det kanske också gäller omvänt, alltså att utanpåverket faktiskt spelar roll, så att det är i det att jag anstränger mig.
Ja, i viss mån är det ju det, och det är just den här saken som han skulle behöva förstå innan man ens säger det,
ja.
För att annars så kan det ju bara bli träffande och svårt att hantera.
Ja.
Så jag tror verkligen på att det är tips. Jag börjar i den allmänna diskussionen om att ta för givet och hur man gör sig till för varandra eller gör sig fint för varandra.
Mm. Ett annat tips till henne tänker jag också att kunna starta diskussionen så här att gud vad man går ner sig när man har barn. Kan inte du och jag göra ett ryck för att liksom bli finare för varann? Att vi håller en högre standard? Att man tar också återigen från inte så, som en kritik.
Sen tror jag att det där handlar kanske oftare om, och kanske även i det här fallet, om att det kanske inte är så mycket det yttre som hur man beter sig. Att man liksom slappar ner sig och inte liksom tränar eller gör saker ihop längre, bryr sig om och liksom sitter med vid maten. Eller så. Mm. Jag förstår att det är en allmän slapphet. Den är ju svårare, men den ingår i det här också. Mm. För att jag ska älska dig så måste du skärpa, eller liksom så måste du
måste vårda
göra så
detta.
Att jag gör det. Mm. Det är inte jag som ska fixa det, utan det måste du göra.
Den tanke du har som är såna och så, ja.
Ja, men jag tycker det är ingen, det är inget elakt eller konstigt.
Jag måste alltså göra så att du älskar mig,
ja,
är det så?
Klart.
Jag tror att jag är funtad så jag tänker att du ska älska mig bara.
Ja, det får du
sluta. Det är ett problem.
Ja. Nej, det är inget problem. Nej, men jag tycker du gör det ändå. Men det kanske jag vet om det.
Ja, men jag har inte riktigt tänkt så. Och jag tror att många kanske tänker som jag, att kärleken är villkorslös. Liksom.
Ja, det är det ju inte. Det är kanske mot ens barn, men den är inte villkorslös. Det är bara ett påhitt.
Kanske så att jag aldrig växte upp.
Så kan det vara.
Så kan det vara. Ja. Tänk om det har att göra med att min pappa dog.
Tänk om det har med det att göra, ja.
Att jag aldrig växte upp. Nu säger du som att du har suttit och vetat det där hela tiden.
Nej. Men det klart att det kan ha det med det att göra, om det nu är så.
Ja, men det kanske var när man är 12 som tjej. Det sägs ju att det är en väldigt så här känslig fas. Att jag liksom inte frigjorde mig i förhållande till honom. Och därför, jag vet inte, vi har också tyckt ner igen.
Ja, det är terapi.
Men sluta. Vadå, skickade du mig i terapi nu?
Ja, precis. Nej, men det, om du vill rota i det där och ta reda, det kanske inte alls är så. Det kanske bara är, men den här frågan är så svår. Och det dyker ju upp saker som pingaha. Men det är ju ett jättejobb att ta reda på hur det ser ut.
Jo,
det är,
jo. Liksom. Men man är ju beredd att göra jobbet kanske först när man överhuvudtaget har ett problem med det.
Ja,
jag har
absolut.
Ju inte ett problem. Liksom.
Nej.
I så fall är det du som har ett problem med mig, och då får du säga till om det.
Ja, och då får du betala terapin också.
Ja, just det. Det kan man göra.
Ja. Ja, spännande saker i alla fall.
En sak jag bara skulle vilja nämna. Det var en lyssnare som tackade för att jag tog upp det här med separationen från barnen när de blir större och flyttar hemifrån.
Ja.
Hon skrev om det.
Ja.
Och för hon kände likadant och trodde att det var henne det var fel på. För jag beskrev det i förra avsnittet.
Ja, ja.
De här känslorna som kan bli. Och då tänker jag ändå så här, att det är väldigt, väldigt sällan, typ aldrig, som man är ensam om att känna saker. Eller som det är fel på en, liksom, när man känner någonting. Jag tror att vi är otroligt mycket mer lika än vi tror, när vi känner saker som inte är helt okej att känna, tror vi. Men och det är ju för att folk just censurerar sina känslor och tiger om dem, för att man skäms, man tycker känslan är ful, eller man är just rädd att vara konstig.
Men det finns så många konstiga ideal och normer också som folk ska leva upp till, och kan inte riktigt förstå att det är ett jättespann mellan att tycka, att vara så här ledsen när barnen flyttar ut eller känna saknad och behov, till att man är den perfekta föräldern som allting är så frid och fröjd. Att det finns ett jättespann däremellan, och att alla de sakerna är okej. Det där idealet man har, den perfekta föräldern, det är liksom inte, ibland är det inte ens eftersträvansvärt.
Nej, men jag tycker inte ens att det är en motsättning med att vara den perfekta föräldern och
känna
vad som helst.
Nej.
Den perfekta föräldern, den finns ju inte. Men att vara en tillräckligt god förälder, det är ju att liksom, för allt man känner, om det är jättedåliga saker man känner, man behöver ju inte agera på dem.
Nej.
Men man ska erkänna känslan, tycker jag. För att nästan bli fri ifrån den, om det är det man önskar. Men jag skulle också på något vis vilja föreslå ett experiment till lyssnarna.
Okay.
Att om man går och känner saker som man inte tror att det är okej att man känner, testa i så fall att liksom agera som om den känslan är helt okej. För ibland utvisar tiden att det här är helt normalt att känna, och så vidare. Och om lek med tanken att den här känslan är helt okej. Hur skulle du då på ett konstruktivt sätt kunna ta tag i den känslan och agera på den? Mm. För att det kanske liksom, det är antagligen det man bör göra nu istället för att bara försöka trycka undan det. Man kanske kan komma, om man erkänner känslan, titta på den och säger okej, så här känner jag. Det är förmodligen många som känner så här. Hur ska man göra då? Att man liksom normaliserar sin känsla istället för att följa tabun.
Ja, absolut. Jag tänker också att det där är ju saker som man tänk, så här, i det här fallet så var det att din son hade flyttat hemifrån.
Ja.
Och det är ju någonting som man behöver bearbeta. Ja. Och gå igenom och liksom älta och hålla på och trassla med sig själv om. Och det måste ju få ta tid. Det måste ju börja i den där jobbiga känslan och sen bli bättre och bättre och bättre. Men alla tror liksom att du får inte ens ha de där känslorna.
Precis.
Det är ju som med sorg och allting. Att nej, men det får du inte visa. Du får inte visa de dåliga känslorna. Utan du ska bli bra. Du får en influensa, ska du bli frisk på en gång. Du får inte visa att du har ont i huvudet. Det är ju helt galet.
Ja.
För att jag tror att det är lättare att bli kvar i de där sakerna om man inte släpper fram det, om man inte pratar om det, om man inte liksom gör någonting av det. Sen, jag tror inte att man ska agera på det.
Inte på allt, nej. Men en del ska man kanske göra det med till och med.
Ja.
Åtminstone tydliggöra det för sig själv och kanske agera om man så vill. Ja. Det beror på vad det är.
Ja.
Hur som helst så tycker jag inte att man ska skämmas för sina känslor. Utan tänk att det bor information i ens känslor.
Ja.
Det bor information om att det är någonting som inte är bra eller någonting man borde ändra på.
Mm.
Och det är den informationen man kan få fram om man bejakar det här.
Mm. Ja.
Du har en programpunkt nu
en programpunkt.
Som du får göra vad du vill med.
Ja,
kan du ge oss den då?
Ja, det kan jag göra. För den är nämligen inte ett råd
veckan. Nej,
vet du vad det här är? Det här är veckans ris eller veckans utskällning.
Okay.
Och den handlar om... Jag har en vän, en gammal barnhållsvän, som har hamnat i ett sånt jäkla märklig korseld mellan sina föräldrar.
Okay.
Vuxen person liksom. Föräldrarna är då pensionärer.
Ja.
Och det,
skilda eller ihop?
De är skilda.
Ja.
Och jag känner igen det här själv. Så jag ska bara, det är bättre att jag tar min egen historia. När jag krisade en gång så åkte jag till min mamma som bodde i Göteborg och var så här helt knäckt. Och då sa hon så här, vi måste hjälpa dig med det här, du mår inte bra. Jag ber att pappa kommer ner, för pappa bodde i Stockholm då.
Mm.
Och jag var ju 25 och de var väl 55 liksom. Ja, så hon ringde ner pappa och så satt vi i köket. Min pappa hade jättesvårt för att prata om saker och så här, så att han kände sig allmänt obekväm. Och då använde hon situationen till att plötsligt gå på honom om hur han hade varit som pappa.
Mot henne?
Ja, mot henne och mot mig och liksom så här, utan att fråga mig. Så det blev liksom en uppgörelse mellan dem. Och det var ju liksom en sak. Men sen kan jag också se föräldrar som antingen... pressar vuxna barn att umgås, ger dem dåligt samvete om man inte träffar dem ordentligt eller ringer ordentligt, eller drar in en i konflikter som är fullständigt olösliga.
Ja.
Och det känns som att de gör det bara för att de vill hålla barnen nära.
Just det.
Det där, det är dagens ris till föräldrar som gör sånt.
Ja.
Jag tycker det är
som inte egentligen förmår sätta barnen
främst
då, utan håller på med sina problem.
Precis.
För du fick till exempel ingen hjälp egentligen när din mamma kallade ihop er.
Nej. Det enda jag kunde se var att det där har jag inte riktigt fattat förut. Det var intressant.
Mm.
De har en grej som tydligen är viktigare än att hjälpa mig.
Ja, just det.
Men jag känner så här att föräldrar... Om man ska tala om skuld eller liksom skyldigheter. Liksom.
Mm.
Föräldrar är skyldiga sina barn någonting för de har satt dem till världen. Liksom.
Ja, jag fattar.
Men barn ska få välja själva. Och man ska älska sina barn villkorslöst, men barnen behöver inte älska sina föräldrar villkorslöst, tror jag faktiskt.
Nej, kanske inte. Och, det kanske är för mycket begärt. Eller det är för mycket begärt. De älskar så mycket de älskar.
Ja, de älskar så mycket. Och jag tror
jag tror inte att jag håller inte med om att föräldrar ska älska sin barn villkorslöst.
Okay.
Inte nödvändigtvis.
Nej, okej. Okay. Mm. Jag tänker så här, de har satt dem till världen och får ha ett ansvar i hela livet på något sätt. Men det här gäller lite grann i samma sak som i kärleksrelationer. Om man som förälder vill att barnen ska vilja umgås med en, då måste man uppföra sig.
Ja.
Då måste man vara
verkligen
schysst. Då ska man inte hålla på att ställa krav. Då ska man ställa samma typ av krav som man ställer på sina vänner.
Mm.
det finns ingenting som säger att barnen ska hjälpa till, umgås, nej, 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 träffas, vara snälla, tycka om, göra det ena eller andra. Det där är den där, fy på er föräldrar som håller på det där sättet. Nej, men det gör mig så upprörd, för jag tycker så här, fan, ni är vuxna.
Ja.
Och det här är, för att ta en kristen term, men det är en arvsynd, för de här stackars barnen kommer ju leva med det här själva sen och inte ha så jävla lätt för att hantera sina barn. Mm. Man måste bryta det där. Det är ett usch.
Du menar det du egentligen säger, om jag ska försöka förstå. För det var mycket. Du är arg på föräldrar som inte, du är arg på föräldrar som kräver för mycket av barnen och kräver kärlek av barnen och som agerar utan. Du tycker att, du menar att föräldrar ska ge och ge, ja, men inte förvänta sig eller kräva, ja, något tillbaka egentligen. Ja, det tycker jag ligger i ja, det är rimligt.
Ja. Nej, det var bara så det.
Det kan också göra ont som förälder.
Ja,
men det är det som är ens plikt. Det är det som är ens, ja, plikt, att tänka på barnens bästa. De, ja, kanske inte mår bra. Deras bästa kanske inte är att höra, nej, av sig två gånger om dagen. För
och
att man tycker det.
Återigen, tänka på att om du vill att barnen ska gilla dig så måste du vara schysst.
Ja.
Annars gör de inte det.
Tänk om man är jävligt schysst om de aldrig hör av sig ändå.
Ja, men då är det, det är i alla fall. Ja, men det är väl ett val de gör då i så fall.
Ja, och då kan man leva med det.
Men det blir ju inte bättre för att du är dum eller elak eller ställer krav. Du tvingar ju barnen att umgås med,
precis,
på ett
helt obehagligt
sätt.
Och precis, men det här skiljelinjen går. För att man själv kanske i den stunden mår lite bättre av det. Men det för att, ja, få kontakten. Ja. Men det betyder ju inte att relationen blev bättre.
Nej, verkligen inte. Och det är framförallt inte att du kommer inte bli lyckligare i längden. För du kommer fortsätta att behöva älta och tjata och dra över.
Just det.
Ja. Ja, det var mitt. Ja, det var veckans,
ja, det var veckans någonting. Ja. Vad spännande, då ska jag göra någonting sånt nästa vecka också. Då får vi se vad det är. Och till våra lyssnare så säger vi, hoppas nu, eftersom det har varit nyår, att man kan se fram emot liksom ett bra år. Eller se fram emot att man åtminstone kan göra allt man kan för att göra det till ett bra år. Vissa år är sämre än andra, så det är så. Jag ska försöka få ordning på det här året.
Men de är olika i alla fall, det kan man säga.
Ja, det kan man vara lugn för. Och fortsätt att skriva till oss.
Ja.
Hör av er med era frågor och tyck och tänk.
Gör det.
Så hörs vi nästa vecka.
Mm.
Hej då!
Hej då! Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.